en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new pattern.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls on.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Det är onsdag 20 september och i helgen fick vi uppleva vad Formel 1 skulle kunna vara utan Max Verstappen. Och visst, baske mig Anna, var det väl fantastiskt?
Ja, det var ju det. Det var... Alltså, jag kan någonstans känna att även om det var ett statiskt race i Singapore under vissa delar och även under inledningen där Carlos Sainz låg och körde så långsamt att det kändes som att en förbannad A-traktor, EPA-traktor på väg från Sjöbo skulle ha kört om honom, så hade det ändå sin charm i det här racet, för det fanns en anledning till att han gjorde så. Och jag älskar när det finns anledningar och det liksom blir schackspel och strategispel.
Ja, det var fantastiskt. Men du, om du älskar anledningar, är det någon anledning bakom att det är en EPA från Sjöbo just? Är det EPA tätt i Sjöbo?
Det är extremt. Eftersom jag bor nära den vägen som går till Sjöbo så får jag ofta bita mig i tungan.
Jaha, så att det är extra EPA tätt i Sjöbo alltså. Sjöbo. Där var jag spelade golf i somras och då... Jag vet inte om jag berättade det här i podden tidigare. Fan vad det känns som att jag varje vecka nu har liksom tappat minnet i vad jag har sagt i podden. Eller om jag har sagt det i vanliga livet. Men jag spelade golf i Sjöbo på en jättehärlig golfbana. Men då fick jag reda på att min kusins sambo, hon bodde och växte upp där i krokarna när de byggde den där golfbanan. Och hon är så lite golf man kan bli. Så då när hon i liksom ungdomens, tonårens liksom, topp heydays, så skulle de bygga den där golfbanan och sen så gjorde de det och sen så var de ju vansinniga, de som bodde där i krokarna. Och då när de skulle ha invigning av den här golfbanan, då drog hon och några polare dit och fyllde alla hål dagen, samma dag som invigningen skulle vara, fyllde alla hål med hundskit. Så när alla fina, snofsiga, kostymbeprydda kommunpolitiker och andra liksom sjöbotoppar kom och spelade golf, då var det hundskit i alla hål.
Det låter ju lite grann som när de i Lund skulle se till att det inte skulle bli något valborgsfirande på corona. Då la de ut höns i gödsel kring Valborg, stadsparken i Lund, där det annars är världens kalas i samband med Valborg.
Vadå? När under coronatiden så ville... Vilka var det som inte ville att man skulle fira?
Ja, men vi fick ju inte fira. Vi skulle ju hålla 2 meters avstånd och då visste man ju att i Lund firar studenterna på Valborg. Och hur undviker vi det? Jo då, med hönsgödsel. För då är det ingen som klarar av att sitta i stadsparken.
För att det luktar skit?
Yes.
Jaha. Ja, det var skiten i Sjöbo och Lund som introducerade oss till det här avsnittet. Men ja, det var ju någonting. Men alltså, det här, ja, vi får sluta småkackla för att det här racet hade ju så pass mycket saker så att vi får börja bara straight away, eller så är det väl.
Det tycker jag vi gör helt rätt i, för det finns otroligt mycket att prata om och så många tankar som snurrar runt i huvudet under... Efter och långt efter det där racet.
Mm. Men det började ju redan på träningarna egentligen under den här helgen. För att där såg man, och efter ett Monza där Ferrari var snabba och fina och flinka och alla bra ord som är liksom positivt laddade, såg man ju hos Ferrari där. Och sen så tog de med den där farten hela vägen till Singapore. Och på träningarna så såg det också bra ut för Ferrari. Och den farten hade de med sig hela helgen.
Ja, men jag tror att det faktiskt finns en sak som vi inte har pratat så mycket om, eller som många inte har pratat så mycket om, som faktiskt har gett Ferrari en fördel här. Och det tror jag är det faktum att detta var ett varmt kvällsrejs. Alltså när man kommer till Singapore så behåller ju teamen faktiskt sin europeiska klocka. Alltså de går liksom inte upp på morgonen i Singapore, utan för de vill inte ha med tidsförskjutningen att göra, utan man går upp typ 2:30 på dagen. Och det gör alla de här sessionerna då som vi hade i träning och kval och sånt, de är ju kvällstid, och då är det ganska stabila förhållanden. Det var nästan ingen vind, det var ingen regn, och det var ganska jämna temperaturer. Och det där gillar ju Ferraris bil. När det inte blir en, när det inte är, alltså är det öppet så det blåser, ja, då förändras förhållandena, och det har den svårt med. Och här är det så, ja, men det var verkligen perfekt, förutom att det då var en stadsbana. De var ju också snabba i Azerbaijan tidigare år på stadsbana. Det var kurvorna, trivs bilen bra i, och det är lite hoppigt, och sen helt enkelt perfekta förhållanden för den här bilen, för det var ganska, ja, men lugnt och stilla i allting som stör sig runt omkring.
Ja, och vi pratade ju såklart om Ferrari för att de både tog pole position och vann racet som första bil att inte vara en Red Bull på hela den här säsongen. Racet kommer vi såklart komma till, och där kommer vi ägna mest tid åt. Men innan vi kommer till kvalet, så förra veckan så pratade vi om den här gigantiska ödlan och Robinson, Freddy och Varanen. Och titt på fan, när det körs igen i Singapore så kommer det ut en liten ödla igen.
Tyckte du den var liten? Jag tyckte inte den var så liten, även om Max Verstappen tyckte den var rätt liten. Men så liten kan det inte ha varit, med tanke på att Fernando Alonso faktiskt klippte den fullständigt.
Ja, det börjar ju med att alltså, de bilderna som dammades ut på sociala medier var ju att Verstappen liksom såg den där. Att det är en ödla igen, eller varan igen på banan. Men den är lite mindre den här gången. Och så är det ju Christian Horner som säger väl, eller om det är hans race engineer.
GP, ja. Är det väl, race engineer.
Ja, de har ganska lika röster ändå, tycker jag, Christian och han. Som bara, oh, maybe Godzilla had a kid. Och så tycker de att det är jätteroligt. Lät så här.
She know that. Oh, there's a lizard again on the track. It's smaller on this side.
Okay, understood. Maybe Godzilla had a kid.
I mean, that makes sense.
Och det var ju ändå sjukt att det hände liksom igen när man har pratat om det där. Att det är så ödletätt. Sen fick ju alla förare smaka på den där ödlan och liksom reagera och vara på väg att köra på den. Och, ja, och veja och säga något kul på radion om det. Men det var i alla fall liksom behållningen från träningen ändå. Men sen var det ju kvalet då. Och då såg man det ju tidigt. Här har det hänt något med Red Bull. För Red Bull tog sig inte vidare ifrån Q2, utan Max Verstappen blev utslagen av Liam Lawson med då 0,007 av en sekund. 0,007 sekunder. Och Perez hade ju ingenting att säga till om heller.
Nej, men det kändes ju väldigt tydligt, tycker jag, att den här alltså Red Bulls bil passade ju inte alls på den här banan. Och om man tänker tillbaka lite grann till det var typ 2015, när Mercedes var helt överlägsna, så var problematiken i Singapore för dem då ungefär samma sak. Alltså din Red Bull har nu, som Mercedes hade då, en aerodynamisk perfekt bil, alltså väldigt effektiv. Men på den här banan, den är ju någonting helt annat än vad vi kör under resten av säsongen. Här finns det liksom inte de här DRS-zonerna som de kan njuta av. Det finns inte heller kurvorna på det sättet. Det är mycket så här 90-graders kurvor, och det är hoppigt och det är rant. Och de hittade ju inte riktigt rätt med inställningarna redan från början, utan de började tixa och trixa och försöka ändra. Och det där blir ju sällan bra när man redan från början ligger fel. Och sen så ändrar man lite mer, och sen så ändrar man tillbaka, och så ändrar man lite mycket. Så då skruvar man ju ofta lite för mycket åt alla möjliga håll. Och så blir det lite stress och lite press. Och i det här läget så blev det lite för mycket. Och vi ska komma ihåg att det är inte första gången som Max Verstappen har varit på vippen i Q2. Det har ju hänt förut i Belgien, om jag inte minns helt fel. Så var det samma sak, men då fixade han det. Nu kom ju Liam Lawson in, och han vet ju mycket väl den här unge nya zeeländaren, att hans chans ligger ju i att ta den och ta den nu i sitt tredje lopp, så länge han får chansen och så länge Daniel Ricciardo är out of business, så att säga. Så han gör ju allt han kan, och han gör det otroligt bra.
Ja, för det är inte vem som helst om man petar ner då från tionde till elfte plats, utan det är Max Verstappen alltså. Men han tar sig i alla fall vidare till Q3, petar ut Verstappen. Och ännu längre bak på 13:e plats så är det Sergio Perez. Så även med då en bil som inte fungerar alls är Verstappen snabbare än Perez också.
Sen är du förvånad över det eller?
Nej, verkligen inte. Jag tycker bara att det är liksom klart och tydligt att med en bra bil så är han mycket snabbare, och med en dålig bil så är han också snabbare. Oavsett om båda är nöjda eller den ena är nöjd eller båda är missnöjda, så är liksom förhållandena likadana mellan de båda. Och de var ju inte heller lite missnöjda, Perez och Verstappen, när de då åkte ut ur Q2. För om vi lyssnar på dem, det är roligt att höra hur Perez och Verstappen låter när de åker ut ur Q2. Perez roligast, Verstappen, ja, det var lite mer mellan bara.
I don't know, so that was fucking shocking. Absolutely shocking experience.
Perez säger ju fuck this shit, fuck this shit.
Fuck shit. Fuck shit.
Get into the pit lane. That's got us P13, I'm afraid.
Fuck shit. Fuck shit.
Sen är det ett Q3 som är spännande ju. Där det står mellan Mercedes och Ferrari och McLaren och Mercedes, typ.
Ja, men jag tycker också att det var ett bra kval. Det var nästan lite skönt att få ett kval utan Max Verstappen på något sätt. För man kände som att man fick njuta lite mer av alla andra, och de andra körde i samma liga och inte som han i en helt annan. Så det gav ju oss... Ja, jag tyckte att det gav oss många, många positiva saker att ta med från det här racet. Och det som jag också tycker är intressant, det är att Carlos Sainz sätter ju snabbaste tiden igen. Han tar pole position igen för andra racet i rad. Han känns ju som att han efter sommaruppehållet där nästan har... Jag vet inte om man ska säga att han har hittat någonting, men han har... nog lagt lite tankeverksamhet bakom vad som är svagheten med den här bilen. Hur ska han förbättra den och hur ska han hitta nycklarna till att komma någonstans i kombination då med ett visst självförtroende? Medan hans kollega känns ju betydligt mer frustrerad. Så Charles Leclerc känns ju nästan... Det känns som att han kör med en viss ilska i bilen. Jag höll på att säga i bagageluckan, men det har han ju ingen. Men alltså, det känns som att han har tagit med sig lite av det här, så här argt moln, nästan lite seriefigursmässigt, som bara pumpar. Nu sitter jag här och visar med mina händer hur bara pumpar och rörerna på honom. Men, och han är också snabbare ofta i den första sektorn. Men sen tappar han i den sista i förhållande till Sainz. Ungefär som att han har lite frustration med sig och på då sätt kanske överkör däcken lite grann. Och vi vet ju hur känsliga däcken och Ferrari är. Den kombinationen är ju inte helt hundra, utan Ferrarin är ju ganska tuff mot däcken. Så att det känns lite grann på att det kan väl vara så att han på något sätt överhettar sina däck på ett annat sätt än Sainz. Och den här, ja men ilskan, han är ju den som har tänkt att han ska bli världsmästare med Ferrari. Men han kommer ju inte närmare det målet, och det är klart att han är frustrerad.
Mm. Och framförallt nu när de har liksom ändå switchat lite i position, rent hur det känns vem som har mest vind i seglen av de där två. Men bilen är ju alltså bra för dem. Jag undrar också om vi vill lyssna på hur det lät just... vi kommer ju snacka mycket mer Ferrari när vi kommer till racet. Vi ska ju ta oss ut, där, ut ur det här. Alltså Q1 framförallt avbröts ju på grund av säsongens krasch, va?
Du tänker på
Lestrol smäller. Mm. Den var ju rejäl alltså. Och då är det ju så att Piastri bommar ju Q2 på grund av den här kraschen som kommer där bakom, och måste liksom avbryta sitt varv för att Strolls rejäla krasch Han är, ligger ju mitt i banan och det bitar överallt liksom. Där avbryts ju Q1, va?
Ja, men nu, det där är ju ett problem. Nu blir inte vi helt kronologiska här när vi hoppar in i Q1 efter Q3, men...
Nej, men det är okej.
Det är okej, ja men vad bra. Nej, men det är ju så här att den här banan som vi har körde på nu i Singapore, man håller på att bygga någon sån här ny multisportarena i närheten, vilket gör att man har tagit bort 4 kurvor och så det blev en raka istället på 397 meter, om jag nu minns helt rätt. Och det var också så att det hade regnat, eller var fuktigt i alla fall, om jag minns helt rätt. Det var en ban, man fick in mer och mer och mer och mer gummi i den här banan, vilket gör att det går snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och då handlar det också om när du sätter ditt varv på vilken, alltså ju längre du väntar, ju bättre blir banan. Så det där är en kalkylerad risk som man tar med sig, för man vet ju att kraschar någon då och det blir rödflagg, så är man ute. Men kör man för tidigt, så är å andra sidan risken att de som kommer bakom är snabbare. Och det där var ju en risk, den är ju McLaren medvetna om när man tar den risken och släpper ut honom så sent. Det var ju samma senare kvalet faktiskt som andra tog den risken, men där blev det ingen krasch. Den här kraschen däremot fick jag otroligt mycket frågor om sen, och det var ju varför inte Felipe Drugovic fick hoppa in och köra. Men det finns ju en regel, och den regeln säger ju att du måste ha kört i alla fall minst en kvals, eller en träning eller kvalet för att få lov att köra racet. Och här hade ju faktiskt Stroll kört alltihopa och kraschar. Och när han kliver ur bilen efter kvalet så tror vi ju att han ska köra racet. Men enligt teamet sen så är det på morgonen efter som han inte mår helt hundra, och därför så väljer man att ställa över honom helt enkelt.
Ja. Jag tänkte ju, min första tanke var ju där att oj vad kul det nu kan bli för Aston Martin att då få se, för min tanke blir direkt att ja okej, nu kommer Drugovic komma in och så kommer man se, oj han kan ju köra närmare Alonso trots att det är liksom hans första encounter i ett race med en Aston Martin-bil. Men det fick vi ju inte se, och då när jag förstod det så blev jag ju lite, så hängde jag lite på huvudet, för att jag hade tyckt att det var väldigt 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 intressant att se hur det skulle kunna bli med Alonso och Drugovic i Aston Martin. Men nu blev det ju ingen bil överhuvudtaget istället för Aston Martin, och körde bara med Alonso.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och så tar vi oss in i racet. Och där måste vi ju en gång... Nej, jag vet inte. Måste vi börja vid Red Bull? Eller var ska vi börja vid Ferrari och den härliga kampen? Vart vill du ta det? Red Bull har vi varit inne på att allt gick åt helvete redan från början. Men de var ju tvungna att köra på lite annan strategi, för att de fick ju som ett nedre mittfältsteam chansa lite när det blev första liksom första gulflagg och säkerhetsbilsgrejen, när de då valde att ligga kvar och alla andra gick in och tog sitt depåstått som bara skulle kosta 19 sekunder istället för 29 sekunder. Då chansade ju de på att ligga kvar med båda sina bilar på stenhårda däck, tänkte jag säga.
Ja, men det är ju så att är det någonting man vet i Singapore, så är det ju att det blir en säkerhetsbil. Frågan är ju bara när den kommer, och i det här fallet så kom den ju för Red Bulls del då helt fel. Men jag kan tycka att det här var upp- och nervända världen för Red Bull. De var inte förberedda på hur det kunde bli så här. Nu kom det ju också ett nya tekniska direktiv till den här helgen som beträffade både vingar, så fram och bak på bilen, men även golvet. enligt Christian Horner så har det inte haft någon större betydelse för dem, utan det var mer att den här banan helt enkelt inte funkar med deras bil. Men någonstans så kändes det som att de jobbar hela tiden i motvind, så jag kan tycka att vi behöver inte prata så mycket om Red Bull den här gången. Jag tycker att det är rätt skönt att slippa prata om Red Bull. Jag har pratat så mycket om Red Bull så jag orkar inte mer.
Ja, jag tycker att det är en blandning av det. Det har varit perioder när man inte alls orkar säga något om Red Bull för att de har varit så pass bra och så pass överlägsna. Så ja, vad ska vi säga om Red Bull? Ja, de är bäst och de kör snabbast och det är ingen snack om saken. Och nu vill man ju känna så här, jag orkar inte prata om Red Bull för att det finns så mycket andra roliga grejer att prata om med de andra teamen och kampen i topp och så vidare. Men bara just det här med tekniska direktiven är väl kanske värt att peta lite på. Det som Red Bull fick göra, de på grund av att den här banan är lite mer bumpy, så var de tvungna att höja sin bil en aning, och då svarade den inte på samma sätt som de trodde. Deras liksom styrka har ju varit att de är bäst på att köra bilen väldigt, väldigt lågt. Och nu fick de lyfta upp den lite och då funkade det inte på samma sätt som de liksom hade tänkt och planerat. Men det som många tänker nu är ju, kommer vi se Red Bull så här framöver?
Alltså, två saker. De är inte de enda som behövde höja bilen. Alfa Romeo och Valtteri Bottas var ju otroligt missnöjda, för de hade faktiskt uppdateringar med sig. De fick också höja sin bil och de var ju noll och ingenstans. Det är nästan så att Alfa Romeo, som nog kommer köra under namnet Sauber nästa år och nu har skrivit nytt kontrakt med liksom, Bottas och Joe, känns ju som ingenting någonstans överhuvudtaget. Och de råkade ut för samma sak som Red Bull. Nummer två.
Men det blir inte lika stort. Det blir inte lika liksom häpnadsväckande att de är typ sämst och sen var de ännu mer sämst i princip.
Nej, men det jag vill ha sagt med där, det är ju att Red Bull är inte ensamma. Det där är ju någonting som kan hända, och det har ju hänt andra team vid andra tillfällen. Så att det är väl inte mer än att det kan hända dem, och det händer dem också. De är ju inget unikum, även om vi har tyckts tro det under en längre period. Men nummer två, kommer det se ut så här jämnt? Nej, det tror inte jag, utan jag tror att nu kommer vi till en helt annan typ av banor redan om ett par dagar i Japan, som antagligen kommer passa den bilen betydligt mycket bättre. Sen är ju frågan om, stämmer det som Christian Horner säger när han säger att det här har inte påverkat oss överhuvudtaget? Jag litar aldrig på vad Christian Horner säger. Jag tror inte att det finns någon som är så duktig på, ja, möjligen Toto Wolff då, att ljuga så att han tror sig själv. Det skulle nog vara de två herrarna. Så att lita aldrig på vad Christian Horner säger, för han säger ju bara saker som passar hans egen agenda.
Det som hände med Red Bull i kvalet ledde till att de startade som 11 och som 13. Och i mål kom de 5 och 8 efter att ha mot slutet kämpat sig i kapp ordentligt. Men det gör ju att det avbryter deras långa streak. Och den som bryter streaken är Carlos Sainz junior.
Det är ju det. Och det vi ska ta med oss här också, nu pratar vi om de startar där och de kör upp sig till plats 5 och plats 8. Det som är intressant, tycker jag, i det här läget, det är ju att ju tyngre bilen är, ju jobbigare har de. De har jättejobbigt på de här hårda däcken under den första stinten. Men när bilen blir lättare och de har kört upp bränsle och får ett annan typ av däck på sig då till den sista stinten, ja, men då är den ju helt okej. Okay. Hade det här varit på en annan bana än i Singapore, där det är i stort sett omöjligt att köra om, så är det ju inte omöjligt att Max Verstappen faktiskt hade tagit ett stycke pallplats med sina mediumdäck som han trivdes på i slutet. Och jag tror att det är det som Red Bull plockar med sig till Japan. För här, den här dagen i Singapore, så stod allting bara fel.
Ja, för det var ju sån himla stor skillnad på hur den såg ut i början och hur den såg ut på slutet. Och det såg man ju även i kampen. Mercedes-bilarna som jagade som dårar efter Charles Leclerc och gänget där bakom, som körde på mediumdäck medan de andra körde på hårdare däck.
Vi skulle ju inte kalla Carlos Sainz junior. Precis. Ja. Och det som jag började med den här podden med att prata om lite grann, det var ju den här EPA-traktorn. Och det som är intressant här är ju hur långsamt Carlos Sainz faktiskt kör. Alltså, det är ju till och med så, han är medveten om däckslitaget. Han vet att i Singapore så är det framförallt bakdäcken som slits. Han kör liksom 1:40 tider på de första 15 varven. Och sen så kör han 1:39 och han håller det liksom iskallt. Det är till och med att en has som käkar däck på ren svenska inte hade några problem att hålla med i tempot. Det är till och med så att de sista bilarna inte är speciellt långt efter. För han gör allt han kan för att hålla ner tempot för att hans bil inte ska slita så mycket däck. Så han kör ju liksom en otroligt medveten, långsam strategi där. Samtidigt som man har haft en start där man har haft olika däck på Leclerc och på Sainz. Leclerc på mjuka och Sainz på medium. Tanken var att ta Russell för Leclerc. Så man skulle ha en buffert mellan Sainz och Russell. Och det gick ju ihop. För grejen är att hade George Russell i sin Mercedes tagit starten så hade han vunnit det här loppet. Istället så har han hela tiden den här Sainz, den här bufferten. Först i form av sin egen kollega. Sen i form av Verstappen under en viss tid av loppet och sen i form av Norris på slutet. Så han gör ju alltså det är ett strategiskt mästerverk av Carlos Sainz. Medan Mercedes då, å andra sidan, de vill ju hela tiden jobba för att få lucka. De visste inför racet att de har mediumdäck som är oanvända, det har ingen annan. Så de hade ju velat ha luckor så det skulle finnas möjligheter att gå in i depån. Och tittar vi under längre delen av loppet här, så vet jag inte om du tänkte på det, men när Red Bullen sitter med de här hårda däcken så har ju de ingen tempo, de faller tillbaka. Och precis i det läget, när Perez har fallit så långt så att det finns en lucka, så skriker ju Mercedes över radion, nu. Det är nästan som att de har väntat på att hitta den här luckan, att Red Bull ska falla, för den var liksom avgörande för hela fältet och för hela racet. Där, när den luckan kommer, då ska vi ge det på, då ska vi ta de här jokerdäcken. Vi struntar i banposition, vi gör allt. Det de inte tänkte på, det var ju att Sainz bestämde sig för att spela DRS-kung med Norris.
Ja. Och det är ett sånt jäkla move. Det ska vi ta snart om en liten stund. Men jag undrar om inte du bara ska förklara varför Mercedes hade ett gäng jokerdäck, ett par oanvända medium som de kunde använda.
De hade ju inte använt dem innan.
Och varför är det bara de som gör det här då? Alltså, för det pratades med, man pratade ju om det här innan racet också, att Mercedes sa ju det i intervjuer också. Att så här, ja men vi har en liten... Vi har ett litet S i rockärmen här med att vi har ett extra sätt medium som ingen annan har. Och de utnyttjade det till max.
Men det där är ju en strategikamp det också. Hur det funkar och hur man använder däcken och var man använder däcken. De får ju ett antal sätt, 13 sätt normalt sätt som de ska använda under en helg. Och då kan man ju spela med det här lite grann. Och här gjorde ju Mercedes en annan... Ja, vad ska man säga, man har en annan strategi, en annan taktik helt enkelt för att ha den här möjligheten på slutet att jobba med.
Mm. Och då är det ju så att då kommer båda Mercedes-bilarna ut med kanondäck och då ser man att de har, jag har inte siffrorna framför mig, men det var typ 15-16 sekunder upp till Leclerc, va? Mm. Med Russell före Hamilton. Och då tänkte man så här, ja, det är 15, vad kan det vara, 15, 17, 18 varv kvar. De har 15, 16 sekunder. Ska de kunna hinna med det här? Och då ser man då så här, ja, sektor 1 är så här mycket snabbare, sektor 2 så här mycket snabbare. På varvet, 1,5 sekund snabbare per varv. Sitter man där med sin liksom diskalkyli i princip hjärna och försöker göra matematiken i skallen som inte funkar. Ja, 1,5 sekund per varv, 16 sekunder, 17 varv kvar. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Kommer de hinna? Och i och med att det inte fanns någon Red Bull med i ekvationen så var ju allt det här liksom om seger och om pallen och en helt ny upplevelse då den här säsongen. Och så kör de ju som besatta av liksom körjävulen. Och då vet man att de andra sitter där framme och flåsar. Och sen kommer vi då. Alltså ordningen är alltså Hamilton, Russell, Leclerc, Norris, Sainz. Mm. Och Sainz då...
Du räknar du bakifrån helt enkelt.
Ja, såklart ja. Mm, bakifrån. Så då drar då Sainz upp ett jävla mästerverk ur hatten. För man vet att han har liksom försökt hålla ihop fältet hela tiden. Och sen så säger de då på radion, det är som att de inte heller har fattat hur smart Sainz är i det här läget. Att han trots allt det här kan hålla ordning på saker och ting i skallen. Och så drar han till det med the master move när de säger Norris 0.8 behind. Och det säger de ju för att han ska veta att Norris har DRS-läge, så att han liksom, han är, Sainz är i fara för att Norris har ju DRS, han kan köra om. Och Sainz bara svarar så jäkla lugnt, yes, it's on purpose. Och då börjar man ju tänka när han hör det så här, vadå it's on purpose? Ah, just det. För han vet ju att båda Mercedes-bilarna kommer bakom. Och om inte Norris har DRS så kommer Mercedes-bilarna köra om Norris och sen köra om Sainz. Det är ju the move of a century att bara säga så.
Ja, men det är ju så otroligt sofistikerat skulle jag nästan säga. Alltså det, på något sätt så är det ju så här, IndyCar, enhetsbilar, raw racing, hoppigt, skuttigt, tufft, F1. Unika bilar, egenkonstruerade, kungaklassen, sofistikerat. Snyggt, smart, speciellt, Sainz. Alltså det är ju, ja, på något sätt så är det verkligen helt fantastiskt. Det jag insett jag glömde att säga här tidigare, det som säkert någon kommer påpeka, det är ju att det var en virtuell säkerhetsbil när Mercedes går in i depå. För utan en sån så hade de inte kunnat göra depåstoppet, därför att det är en väldigt lång depåraka i Singapore. Så att det blir ju en, alltså det är ju på något sätt som att du, ett crescendo i slutet av hela det här racet som man bara sitter och väntar och väntar och längtar efter. Man, jag vill inte att de här varven skulle ta slut. Jag tyckte det var helt fantastiskt, liksom, vad heter det, träningsverk i fingrarna i stort sett. Jag hann ju inte titta och jag fick en sån otroligt engagemang tillbaks från de som följde liven också, så att man, det kändes verkligen som vi satt där i vårt virtuella vardagsrum tillsammans och kollade på detta och alla liksom hoppade, studsade upp och ner för att vänta på den här fantastiska avslutningen som naturligtvis slutar då i tårar för en förare, för att han av någon anledning, han vet nog själv inte ens vilken, inte klarar av att göra omkörningen när han ska göra den, utan istället tappar koncentrationen och fokus lite sent vid ett senare tillfälle och avslutar dagen i muren.
Ja, för på samma sätt som det är klang och jubel för Sainzen och Norris där längst fram, så är det ju en George Russell som hade chansen att köra om Norris, men som inte riktigt gjorde det. Och med bara några få varv kvar.
Det sista varvet, heter det?
Ja, det är väl på, ja, för att just det där du säger med crescendo, det är ju exakt så det här jävla racet var. Att det var liksom, det var stendött och man satt och snarka och somna. Ja, det var så jävla skönt, en så jävla skön söndag. Jag låg i soffan i lugn och ro ensam hemma, låg och kollade på det där racet och så kände jag bara, vad härligt att det går så lugnt. Man kan ligga och lyssna, blunda till lite, vakna upp 10 varv senare, ingenting har hänt. Och sen kommer den där virtuella säkerhetsbilen och då bara, måste man sätta sig upp från ingenstans och bara, vad är det som händer nu? Nu blir det grejer. Man sitter och börjar göra liksom kalkylen där på ställningen och ser så här, nu kommer de här, jaha, spännande. Så det blir mer och mer spännande ju närmre målgång man kommer. Det är inte så att från den där stunden så börjar det bli spännande och så när det spännande, utan det blir mer och mer spännande. Och sen när det är liksom redan med ett eller två varv kvar och man bara, det är ju otroligt spännande här, då drämmer Russell in mitt i alltihopa, in med högerdäcket i väggen innan en vänstersväng och dammar av. Helt på eget liksom bevåg faller han. Och han var ju då, för om vi ska ta liksom kontrasten, skillnaden mellan den liksom otroligt glada Sainz och Norris, så är det ju sånt jäkla mörker när det kommer till Russell. För ett, han lyckades ju inte med omkörningen på Norris som han skulle göra. Han var ju liksom, det är så lurigt, för båda Mercedes-bilarna kommer där. Båda är skitsnabba, de kör in 15-16 sekunder. De lyckas köra av förbi Leclerc båda två. Russell har ju då fullpumpat adrenalin för att han känner, nu ska jag förbi här. Han känner ju att han kör om segern. Han påpekar det flera gånger på radion. Han känner att han kör om segern, så han är liksom taggad, han är laddad och helt uppumpad för att köra förbi både Norris och Sainz. Samtidigt som den erfarne Lewis Hamilton ligger där bakom och pressar Russell. Så att han får ju, Russell får ju både peppen och adrenalinpumpet från att vilja köra om. Men han får ju även, gissar jag på, nervositeten och oron av att ha en Lewis Hamilton som ett par gånger är uppe och nosar på en omkörning. Så att Russell måste liksom ha det att göra med också. Och tänka på, vad har jag bakom nu här? Jo, det är min teamkollega som har vunnit hur jävla många världsmästartitlar som helst. Som vill köra förbi mig. Mitt i det här jävla dundercrescendot.
Ja, men
och sen smäller han in.
Ja, men vem vill ha en jagande Lewis Hamilton bakom sig? För han är ju så otroligt kalkylerande han också. Han gör ju inga misstag. Han, liksom, han har ju för 17 kört i F1 och gjort allting. Både som ung stjärna, som bortglömd stjärna och som ny dominator. Alltså han har ju, och han är dessutom en mästare på alla sociala spel och stjärnornas krig och hela faderutten där. Så honom vill man inte ha bakom sig. Men du, en annan tanke. Jag ser framför mig hur du reser dig upp i soffan. Du lite så här, som typ så här, professor Kalkyl i Tintin liksom bara.
Ja. Sliter mitt hår nästan av liksom glädje av att det är så himla kul.
Lyfter jag går på den liksom gröna från hatten. Vilopuls.
Ja, jag går liksom från vilopuls 49 liggandes i soffan lite småslumrande till att jag sätter mig upp, vaknar till liv liksom, till att jag tar tag liksom, om det hade varit så att jag satt i en fåtölj, att jag liksom tar tag i armstöden och sitter liksom och håller i dem och liksom, mot slutet är jag nästan på väg upp, ni vet när man sitter och ska man försöka ställa sig upp, precis i den liksom sitsen är jag hela tiden på väg upp från stolen med händerna i armstöden, fast det var en soffa som jag satt i alltså. Det är ju alltså, det är crazy hur det där var. Men en sak till där med Russell och Hamilton. För det tänkte jag på Hamiltons intervju sen, när han liksom, jag vet inte om det är direkt efter eller om det är efter podiet. Hamilton går ju upp, tar emot sin lilla pokal, tredje prispokalen. Och han säger inte ett ord om Russell i de där intervjuerna direkt efter. Han bara, det känns så bra att vara tillbaka på podiet, härligt, härligt, vi har kämpat så hårt den här helgen. Så där, alltså min tanke är att han, det första han ska säga är så här, det är så jävla synd om George, han förtjänade verkligen den här grejen. Den här pallplatsen. Men han är liksom utelämnad. Hamilton kör på själv där. Jag undrar om Hamilton liksom kanske känner, ja, tack, det var tack vare mig. Jag stressade fram Russell till det där kraschen. Det är inte så tydligt att de liksom två teamkollegor kör in i varandra. Men lite känslan av att Hamilton slickar sig lite om läpparna när han vet att det är liksom en Russell som känner att han vill ha en seger.
Kan man säga att Lewis Hamilton är nog ganska nöjd över att Fernando Alonso inte tog några poäng. För han är nu trea i VM efter den där. Och han vill ju framåt.
Där är det spännande i poängställningsmässigt. För jag tänker också att Russells krasch kanske kan vara avgörande i deras kamp med Ferrari sen mot slutet. Liksom. Att han kastar ju liksom bort döviktiga poäng för Mercedes i konstruktörernas VM. Ja, det är många grejer där. Och sen innan vi lämnar de här toppteamen och det här liksom magiska slutet på racet, hur var liksom offringen, alltså Leclerc, när Mercedes sa ju på radion liksom så här, okej, Ferrari kommer offra Leclerc för det här. Han sitter tyst och tar det där, Leclerc. Att han ligger på sina mjuka däck. Du var inne på det när du pratade om Ferrari där i början. Men han liksom biter ju sur äpplet, spelar lagspelet där och är ju en ganska stor del till att Sainz kan vinna också. Hade det varit omvänt, undrar jag om inte man hade hört Carlos Sainz säga, oh no, no, don't make me do this.
Det kan vara så, men å andra sidan så har ju Charles Leclerc i det här läget inte så många alternativ, därför att det är viktigare för teamet att ta en seger än att han slår Sainz. det viktigaste för teamet är ju att ta den här segern, att bryta den här trenden. Det var väl faktiskt Ferrari som bröt McLarens trend också för då för länge sedan när de hade 11 segrar. Jag tror faktiskt att det var det. Så det är lite så här Ferrari bryter trenden. Det är viktigt, och han är ju medveten om, Charles Leclerc, att ingen förare någonsin är större än Ferrari. Han vet ju också att de måste jobba tillsammans för att vinna den där VM-titeln som han vill ha. Sen är ju frågan hur Ferrari i sin tur kommer att tänka, och vad händer i ett läge när det är de två, om han nu kommer dit, som slåss om en VM-titel. Då tror jag inte att Charles Leclerc är riktigt lika snäll, för att under de år som han körde med Marcus Ericsson tillsammans i Alfa Romeo så putar ut både ett och två horn ur den där hjälmen ibland, så att han kan nog bita ifrån han också, men han är ju inte dummare än att han vet vad en seger betyder för Ferrari i det här läget. Så det är bara att hålla snattran och köra.
Mm. Och sen när, flera utropstecken här då var ju nyzeeländaren Liam Lawson som tar poäng för Alfa Tauri i sitt tredje race i karriären.
Ja, det är ju faktiskt intressant. Och den som jag tror har ondast av det här, det är ju Daniel Ricciardo som sitter hemma i Australien. Han fick ju en fantastisk chans att komma tillbaks till Formel 1. Men när han nu tittar på Liam Lawson, som även ska köra Japan kommande helg, så känner han nog kanske att den där chansen försvann ungefär lika fort som den kom. För den där incidenten i Nederländerna när han får en fraktur i handen kan ju ha förstört väldigt, väldigt mycket för hans framtid. För det Liam Lawson gör, det är att han tar ju chansen när han får den. Och det är precis det som man som Formel 1-förare måste göra. Det var ju faktiskt en sån sak som satte Nykter Fries i den där Alfa Taurin förra året. För han gjorde en sån insats på Monza för Williams efter det fick han kontraktet. Han var ju inte i närheten av att prestera på det sättet när han väl körde för Alfa Tauri. Men det som Liam Lawson gör är ju helt rätt. Jag menar, det kan ju inte finnas ett team. Det enda teamet där man tillåter en förare och jag höll på att säga misslyckas gång på gång på gång och ändå låta dem köra, det är ju hos Aston Martin, och det är ju för att pappa betalar. Sen är det bara frågan om hur tjock den plånboken är. Så Liam Lawson gör helt rätt. Och jag har svårt att se hur Red Bull ska kunna sätta en sådan framtidsförare vid sidan ett år till. Han kör visserligen Superformula i Japan, men där satt han ju redan på avbytarbänken. Nu får han en chans och han tar den. Ska man ha en framtidsman i bilen, eller ska man ha Ricciardo som skrattar och ler ut 34?
Mm, det ställer ju till det i det redan snurriga Alfa Tauri-teamet ju. Och när vi ändå är inne på det så har jag läst att det kommer bli lite rapporter om att de kommer offentliggöra en förlängning med Tsunoda inför Japan. Vad tror du om det? Känns det som att det är i linje med hur F1-världen funkar?
Det känns som att det ligger väldigt mycket i linje med hur F1-världen funkar faktiskt. Det jag är lite nyfiken på framöver, det är ju att se vad som händer när faktiskt Honda lämnar Red Bull och Alfa Tauri.
Mm. Men härnäst så det kanske till och med är så att när det här avsnittet kommer ut onsdag den 20 september att det har dykt upp, för att det är väl i princip då det börjar liksom tisslas och tasslas lite på plats i Japan, va? Vi ska lyssna på några grejer till här, för att det var ju så att förra säsongen hade vi en legendariskt avgrundsvrål från Charles Leclerc när han vrålar. No! Och det var ju när han körde av på eget, när han körde av själv. Och sen har vi då Russell som rent känslomässigt är lika avgrundsdjupt och deppigt. Med hans no, 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 no. Det är liksom inte lika mycket, det är inte lika mycket the dark side i Russell i hur han lät. Sen har vi även Esteban Ocon som var tvungen att bryta också, som även han försöker sig på liksom Masked Singer Leclerc och kör no 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 också.
No no. For fuck's sake!
Inte lika maffigt. Slutresultatet då som sådant. Carlos Sainz junior 1, Lando Norris 2. Herregud, vi har inte sagt någonting om Lando Norris eller McLaren.
Det kommer, det kommer, det kommer. Jag tänkte jag skulle ta det till Japan, förstår du.
Okej, okay, det blir spännande. Då får vi höra om en liten stund då. Lando Norris 2 och då efter George Russells krasch Lewis Hamilton som är 3. Och efter det kommer Leclerc som nästan till slut blev uppkäkad av Verstappen också. Och så har vi Gasly som har smugit med på en 6:e plats, alltså Verstappen 5, Gasly 6, Piastri 7. Piastri som alltså då körde upp sig från en 17:e plats, vilket är ju mycket bra. 7 Piastri, 8 Perez, 9 Liam Lawson. Och sen en liten poäng till Danmark och Haas och Kevin Magnussen som kommer dit. Och han är väl där för att Sergio Perez körde bort Alex Albons chans på poäng egentligen. När han kom och skulle snika till sig en innekurva som gjorde att Albon fick köra runt lite. Ja, nu rabblar jag ner till 11:e plats. Och det här gör ju att man blir lite nyfiken på att höra hur det ser ut i mästerskapet också, eller hur Anna? Det vill
absolut
man väl. Det var länge sedan vi rabblade lite där. Ska du rabbla eller ska jag rabbla?
Tänker du på konstruktörer eller tänker du på förmästerskapet?
Både och faktiskt.
För jag känner ju lite, jag är lite mer sugen på konstruktörsmästerskapet, så det tar jag gärna.
Mm, kör!
Red Bull i täten, 597 poäng. Men där bakom ligger nu Mercedes på 289. Ferrari 3 på 265 och Aston Martin 4 på 217. De här tre, Mercedes, Ferrari och Aston Martin, vem av de tre kommer att sluta som tvåa? Det är några otroligt intressanta fighter som vi har framför oss. Efter det följer McLaren på 139 som femma. De känns ju som att de är ju väldigt bra på det nu. Men de ligger ändå lite i en egen liga. För sen där bakom, Alpine, 6 med 81. Och sen blir det tight igen. 7 Williams, 21 poäng. 8 Haas, 12 poäng. 9 Alfa Romeo, 10. Och 10 Alfa Tauri med 5 poäng.
Och då har ju liksom Liam Lawson nästan kört in 50% av Alfa Tauris poäng den här säsongen, bara med att köra in 2.
Han har kört in 2 poäng. Yuki Tsunoda har vid 3 tillfällen i år tagit 1 poäng.
Mm. Ja, det är många grejer här som är riktigt spännande för att det är så tajt. Och nu när vi har sett att det är möjligt för någon annan att vinna så är ju det, liksom, det är ju 25 viktiga poäng och 7 poäng mer än den som kommer 2. Det är alltså spännande i konstruktörsmästerskapet. Det är ju såklart att ingen kommer någonsin rå på Red Bull på något sätt, men det är liksom, det svänger katten i tabellen, känner jag.
Ja, sen blev man ju lite glad också när man nu inte hade någon Red Bull med där uppe, för det kändes ju som att F1 levde igen. Jag tyckte det var otroligt kul att äntligen få skriva någonting annat.
Mm. Och det som det här leder till då i förarmästerskapet är ju att egentligen bara om man tittar på liksom tabellen så är det ju så att Hamilton, som du säger, trixar sig förbi Alonso, knappar in en aning på Perez. Men det är ju så att i topp så har vi Max Verstappen med 12 segrar, 14 podium och Perez 2 med 2 segrar, 8 podiums. De har vunnit allt fram tills Singapore idag. Det är 374 poäng, 223 poäng på Verstappen och Perez. Där bakom så har Hamilton 180, Alonso nu 170, Carlos Sainz smyger igång med 142, Charles Leclerc med 123 på 6:e plats, Russell med 109 och Norris på 8:e med 97. Det är ju liksom lilla getingboet då, 5-8 känner man ju där det kan liksom vända. Nu har väl Sainz lite försprång till de andra. Men det bakom, efter Norris så är det Stroll och Gasly och Piastri, alla inom siffran 40 som börjar där. Och sen är det Ocon och Albon som alla som är de som har över liksom som har tvåsiffriga poäng. Sen från Hulken ner till ja då Ricciardo med nykterfris inräknat så är det få poäng. Det är spännande. Nu tar man sig en kik på det där. Det är kul. Och nu när vi är klara med race-kacklet så ska du plussa det här racet.
Ja, men tänkte jag skulle få göra. Men en sak har jag faktiskt med mig som jag tänkte jag skulle hoppa in med där när det gällde just de här poängen. Det är intressant att se att Lando Norris, han har tagit poäng i de 7 senaste racen. Och vid 3 tillfällen har han varit 2. Alltså det lyftet som McLaren har gjort här under sommar och inledningen av hösten eller sensommar, beroende på vilket väder det är, hur man vill kalla det, liksom, har ju varit helt makalöst bra egentligen. Men nu kör vi mina plus. Då börjar vi med motorstopp. Och det går till Red Bull. Det stod tvärstilla den här helgen. Punkt färdigt. Ett plus, det går till George Russell för att han inte klarar pressen. Han kan inte hålla nerverna i styr och han tappar fokus i en millisekund. Där försvinner alla poäng. Två plus går till Fernando Alonso. Inte för att han nollade, men utan för att han nu har kört 100 000 tävlingskilometer i Formel 1. Det gör att han är helt historisk. Alltså 100 000 tävlingskilometer, det är ju helt sjukt.
Alltså 100 000 kilometer. Vad fan är det ens? Hur långt är det? Jag undrar hur långt det är. 100 000, det är så jävla långt. 100 000 kilometer. Jag har här den sida som heter The Measure of Things. Som säger, det är en fjärdedel så långt som till månen. Han har kört en fjärdedel till månen med 100 000 kilometer.
Och då är inte testerna inräknade.
Nej, då har han kört to the moon and back ett par gånger kanske. Det är 8 gånger så långt som jordens diameter. 11,5 gånger så långt som kinesiska muren. 15,5 gånger så långt som Amazonas. Vilken jävla sida. 16 gånger så långt som bara kinesiska muren. Alltså bara muren räknat, inte de här andra platserna. 20, här också. It's about 20 times as long as I-80. Vad fan är I-80 då? Jaha, Interstate 80 i USA. Ja, den är lång. 20 gånger så långt som LA till New York har han kört. Fernando Alonso. Ska jag fortsätta eller?
20 gånger så långt.
30, ja, men den är 30 intressant. Gånger så långt som Volga-floden. 30 gånger så långt som Mississippi-floden.
Ja, men 20 gånger så långt som från Los Angeles till New York. Och det är ju galet långt. Ja, det är häftigt alltså. Det är häftigt.
Ja, fantastisk sida här. 100 000 kilometer. Ja, där har ni det.
3 plus. Vi håller på plus här. 3 plus. De går i alla fall till Lando Norris. Och någonstans börjar jag fundera nu om det kan vara så att McLaren kan vara en kandidat till VM-titeln 2024. Alltså varje uppdatering man har gjort sedan Österrike sitter ju. Och ta med er den här helgen att det var Norris som hade uppdatering på bilen, inte Piastri. Piastri kör upp sig 10 placeringar. Så det är någonting med den där papayafärgade orangea monstret, eller vad det nu är.
Som den här gången också, än en gång var liksom lite moddad, vilket jag älskar. De hade ju liksom gjort om den lite, vilket även Williams hade gjort. Jag fattar inte vad Williams var egentligen, det kändes konstigt.
Ja, men det roligaste med Williams är ju när de byter nos på Sargent och de får sätta på en annan, gammal livery istället, så de hade inte 2 stycken. Den tycker jag var helt fantastisk. Men nu ska vi inte 4 plus. Liam Lawson, han tar alltså 2 poäng i sitt tredje race. Det är stallets bästa placering i år. Hur hanterar Yuki Tsunoda det? Hur hanterar Daniel Ricciardo det? Och hur hanterar cheferna detta? Det blir ju spännande.
Ja, det är spännande med Tsunoda överhuvudtaget som har haft ett tufft rent liksom gå i målmässigt. Han lär ju vara rätt vansinnig coming into sitt hemmarace.
Ja, det kan vi säga. Han är ju vansinnig annars också, så att det kan bli extra bra den här gången då. 5 plus går ju till våran smooth operator. Alltså jag älskar ju den här riskanta men briljanta spelet med DRS.
Ja, och Carlos Sainz får därmed en nationalsång för sitt briljanta lir. För att Jag brukar ju ofta så här, ibland så kanske jag har kollat på racet och sen så ska jag göra något annat. Jag ska plocka undan i köket eller sånt. Då brukar jag höja volymen på tvn, lyssna på först Nederländernas nationalsång, Österrikes nationalsång och sen lite så här efter intervjuer och efter studio och sådär. Men den här gången kände man ju, här vill man ju sitta kvar. Jag tittar liksom inte på podiet och när de sprutar champagne så ofta. Men den här gången ville man sitta kvar, lyssna på spanska och italienska nationalsången, se när Fred Vasseur kom upp. Hur gör de det nu då när de ska spruta Ferrari på varandra? Det tyckte jag var kul. Så här får han nu då här får han en nationalsångsignsen för sina 5+. Och inte heller ska vi lämna det här avsnittet utan några småstats. Så här kommer dessa. Och då är ju det här långa Red Bull-rekordet som comes to an end. 15 raka segrar, 301 dagar obesegrade från 21 november 2002 till 17 september 2003. Nu får de börja om på ny kula för att liksom slå det här rekordet då igen. Det är en bit kvar.
Men du, i vilken tid lever du?
Vadå?
21 november 2002 till 17 september 2003. Det var en stund sedan.
Sa jag 2002?
Ja.
Det är snabba dagar. Såklart menar jag 21 november 2022. Jag kanske fortfarande är i tidigt 2000-tal efter att vi hade förra veckan en stor fest på Aftonbladet för att fira plus 20 år där temat var 2003. Och så pratade man mycket tidigt 2000-tal. Jag kanske var kvar där och tänkte så mycket på det. Då var liksom klädtemat att man skulle klä ut sig till 2003 och sådana tider. Det var kanske därför då. Det är så här också. Att det är den första 1-2-an i ordningen Ferrari-McLaren sedan 2012. Och även då, 2012, när det var en Ferrari som var etta och en McLaren som var tvåa. Det är så 11 år sedan. Så var det även då en spanjack och en britt som satt och körde. Lite kul, va?
De två killarna finns väl kvar i fältet, eller?
Ajebupp. Sen har vi då Liam Lawson. Han är den sjätte kiwin, alltså från Nya Zeeland, att ta poäng i F1. Och här hade jag tänkt att jag skulle köra en liksom Andreasson och Erik Niva-quiz för dig. Men jag tänker att ha koll på alla de här nyzeeländska förarna som har tagit minst en poäng i F1. Bruce McLaren, Chris Amon, Danny Hulme, Brendan Hartley och Liam Lawson är nu de sex nyzeeländarna att ha tagit poäng.
Vem av dem har vunnit en VM-titel då?
Kan det vara Bruce McLaren gissningsvis?
Nej.
Kan det vara Chris Amon kanske?
Nej.
Kan det vara Danny Hulme kanske?
Precis.
Ja, tack. Jag satte den gissningen på första försöket.
Mm, precis. 1967 vann han faktiskt VM-titeln. Dennis hette han egentligen.
Och sen så är det så här. Det är bara två förare som har landat poäng i alla race under hela den här säsongen. Och det är Verstappen och Lewis Hamilton som fortsätter göra det. Vi får se om de klarar sig hela vägen. Sen är det ju även så här att en annan streak comes to an end och det är Red Bull streak i raka podium för Max Verstappen. Den som har flest raka podium genom tiderna är Michael Schumacher, 19 stycken, USA 2001 till Japan 2002, rätt år 2002. Hamilton har 16 raka podium, Italien 2014 till Storbritannien 2015 och sen Verstappens nu som tog slut. Han är delad med Alonso på 15 raka podium. Verstappens streak sträcker sig från Abu Dhabi 2022 till Italien 2023. Och sen den roligaste småstaten från den här helgen, det är Valtteri Bottas Instagram story där han dammade upp på steget Instagram, alltså flest appearances i Q3 i rad. Där behåller Bottas då 103 raka Q3 appearances. Och Red Bull, de kom bara upp till 102. Så Bottas, han hade koll på att Red Bull är på väg förbi honom i antal raka Q3. Men så blev det inte. Nu får Red Bull börja om på ny kula. Antal Q3 i rad för Red Bull, 0. Antal Q3 i rad för Bottas, 103 historiskt. Nu blickar vi framåt mot Japans GP på den roliga banan.
Suzuka. Den är rolig att bara säga Suzuka. Jag tycker det ligger lite kul så i munnen. Suzuka.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det där är ju en av de svåraste och mest älskade banorna bland förarna. Den byggdes faktiskt som testbana för Honda en gång. Och man kör den i en åtta. Alltså förarna alltså kör alltså över banan igen. Och de fem kurvorna i den första sektorn tillhör faktiskt de snabbaste under säsongen. Jag gillar ju Suzuka också för att jag gillar historia. Det finns ett par saker som jag minns från den där banan. Dels så är det ju då kollisionen mellan Alain Prost och Ayrton Senna 1989. Det finns ett regnrace från 1994 när Damon Hill slår Michael Schumacher. Sen har vi år 2000. Det är när Schumacher vinner sin första titel med Ferrari och han på efterfesten står på en sån här karaokebar in till banan och sjunger Frank Sinatras My Way. Sen ska vi inte heller glömma bort Kimi Räikkönen som vinner ett galet regnrace år 2005 från startposition 17 i en McLaren Mercedes. Jag kan nog känna att det är ett av Räikkönens bästa race. Och så får vi inte glömma bort 2014 när Jules Bianchi får vattenplaning och han kraschar in i en hjullastare som skulle hämta upp en Sauber som hade fått vattenplaning och han avled sommaren 2015. Ja, sen så minns vi också traktorn från i fjol när det var otroligt nära ytterligare en svår olycka när Pierre Gasly galer över radion.
Right flag.
God, what the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Oh, I'll pass next to it, like. This is unacceptable. Remember what's happened. Can't believe this.
Ja, den har ju sin historia den här banan och är även en favoritbana att köra för många förarna. Men i och med att vi håller oss kvar i Asien, det är ju inte kvällsrace där inte, så det kommer bli andra tider för oss.
Ja, kval klockan 8 på lördag och race klockan 7 på söndag, så jag känner att det behövs nog lite kaffe på den. Plus att jag hoppas att alla lajvare klarar av att komma upp i tid, va? Så att vi kan se det där racet tillsammans. För jag tror att det kan bli lite spännande. Jag sa ju inte så mycket om McLaren förut. Men jag känner någonstans att det här faktiskt kan vara en bana med sina snabba kurvor som passar McLaren. Plus att det är båda förarna har en uppdaterad bil till den helg som kommer. Så jag är jättenyfiken på att se McLaren. Jag är också nyfiken på att se hur Red Bull kan slå tillbaka. Vad kan Mercedes göra? För de tycker jag också kändes positiva efter Singapore. Däremot är jag lite tveksam när det gäller Ferrari. För att i Japan så brukar ju vädret kunna svänga rätt mycket. Det kan blåsa rejält på den där banan. Och den där bilen gillar ju inte när det sker förändringar i vind och temperatur och regn och sånt där. Men jag känner mig ändå positiv.
Det ska bli väldigt, väldigt roligt och mysigt tycker jag alltid att gå upp på morgnarna och ha lite F1 att titta till. Nu tackar vi för att vi har fått prata i era öron nu en vecka.
Tack så mycket för att ni lyssnade.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something strange with the engine.
And even you pet up for that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls on.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.